knyta ihop säcken är kanske lite för mycket sagt, därför att det handlar mycket om att kasta upp frågor i luften och sen får vi hjälpas åt att lösa problemet. Men jag kanske kan kasta upp några frågor till i alla fall och illustrera lite vad det är som försiggår där ute. Det jag tänkte prata om nu är väldigt kort om CITIC, så att ni förstår var jag kommer ifrån och vad det är jag representerar. Jag pratar lite om statistik från externa källor. Vad är det som försiggår ute i världen egentligen? Lite av vår egen statistik, det som vi har genererat hittills i vår verksamhet. Diskutera lite vad det är för förklaringar bakom de fenomen som vi ser i de här kurvorna. Och sen väcka frågan, vad är egentligen det verkliga hotet? Är det hackarna eller användarna? Det är en relevant fråga, vill jag påpeka. Och sen försöka provocera lite och tycka till om vägen framåt. Jag ska hoppas att jag också kan hålla er vakna en stund. PTS uppdrag, varför finns CITIC? Vi fick ett uppdrag den 30 maj förra året att sätta upp en, vad man kallar för en IT-incidentfunktion. Men det är egentligen fyra olika uppdrag som jag försöker illustrera i den här bilden. Och över vänstra hörnet där, det är IT-incidentmaskineriet. Att vi ska kunna kommunicera IT-incidenter och information om IT-incidenter med samhällsorganisationer, som det heter i uppdraget. Nästa fjärdedel runt om är att vi ska kunna sprida varningsinformation. Jag återkommer till det. Nere till höger har vi information och råd om förebyggande åtgärder. Vi skriver ihop allmänna råd om hur man beter sig om man har ett VLAN och vad man använder en brandvägg till och vad antivirus egentligen är för någonting och hur man får ihop en vettig informationssäkerhetspolicy och så vidare. Och fjärde hörnan där, det är statistiken. Lite av det som vi kommer att prata om här idag. Nuläget är vi ungefär det här. Vi bygger den här verksamheten under 2 års tid. Vi har en utvärderingstidpunkt i december nästa år. Kort sagt, vi är i drift sedan januari. Vi har en stegvis införandeplan. Vi börjar med vad som kallas för bevakningsmyndigheter. Eftersom sekretesslagstiftningen medger att vi kan använda sekretess i kommunikation med dem. En incidentrapport kan läsas som en attackinstruktion. Följaktligen vill vi kunna sekretessbelägga incidentrapporter. Och vi väntar på en modifiering av sekretesslagen så att vi kan sekretessbelägga i princip rapporter från i princip vem som helst. I övrigt så har vi då byggt upp våra gränssnitt. Våra viktiga gränssnitt mot andra liknande funktioner, mot leverantörer och mot säkerhetsförståelse på av olika slag. Byggt maskinen så att den är igång. Sekretesslagen har jag redan nämnt. Vi bygger en produktions- och labbmiljö som jag återkommer till. Och vi fortsätter att rekrytera. Vi har ett budgettak på ungefär 10 personer i det uppdraget som vi fick av regeringen. Det här är vad vi bygger. Vi har egen lina utifrån CITIC till internet. Vi är galvaniskt isolerade från övriga Post- och telestyrelsen. Vi är också isolerade från alla tillsyns- och tillståndsaktiviteter på Post- och telestyrelsen. Det är liksom en hygienfråga. Egen webb, egen mail, brandvägg, IDS och så vidare. Vi bygger ett eget labb där vi kan ägna oss åt hopp och lek. Testa påstådda sårbarheter, verifiera problem, eller rekonstruera incidenter och så vidare. Vi bygger en helt isolerad incidentdatabas som saknar sladdar och strålning. Där inne finns då incidentrapporterna. Och vi har separata vägar inför incidentrapportering. Och än så länge när vi rör oss med bevakningsmyndigheter inom totalförsvaret så handlar det om krypterad fax, krypterad telefon. Men vi har också andra vägar, vanlig telefon, fax och mail. Där är vår hemsida. Den rekommenderar jag er att besöka. Fler och fler hittar dit. Vi har några hundra träffar om dagen i det här läget. SOBGF-kalabaliken som bröt ut här i augusti hjälpte oss att få ganska många träffar. Och ja, inget ont som inte har gått med sig, kan man säga. Särskilda råd på högersidan här, det är alltså information om sårbarheter. Och en del av dem kan vara intressanta för ganska många. Så mycket om CITIC. Det finns mer att läsa på hemsidan, och annars kan ni gärna höra av er om ni vill ha mer information om vår verksamhet. Gå över och titta på vad det är som händer ute i stora världen. Och det har ju nämnts tidigare under dagen. CERT-CC är ju urmodern för CERT-organisationer, den typ av organisation som CITIC utgör. De har varit igång i 15 år. Och det här är deras statistik över antal incidenter som de har fått kännedom om på ett eller annat sätt. Och jag tror bilden talar för sig själv. Sista stapeln är alltså första halvåret. De andra är kompletta år. Det finns ju andra sätt att visa samma bild egentligen. Hur många sårbarheter rapporteras? Vi hörde Per berätta här tidigare om hur många de har hittat. Samma fenomen här. Sista stapeln är första halvåret. Ökar i samma takt, samma form på kurvan. Ett annat sätt att mäta det är hur många hör av sig till Cert-CSE och vill någonting. Samma kurvform, samma explosiva utveckling. Sista stapeln är första halvåret. Våra kamrater i England, vår systerorganisation där, Uniras, försökte ta reda på vad är det för typ av incidenter som folk rapporterar och när de faktiskt rapporterar. Och den blåa dominerande delen här, det är så kallad malicious software, alltså i dagligt tal skadlig kod. Virus, maskar, trojaner. Och det är ändå bara sånt som de hittar. Theft, dataintrång, stöld av olika slag är också en stor bit. Det man normalt pratar om, hacking, är bara en liten flärp på slutet. Och övrigt är ett samlingsnamn för just övrigt. Det man behöver komma ihåg den här bilden är att skadlig kod är det stora problem som folk upplever och rapporterar. Vi går till Australien och tittar. Vi har gjort samma undersökning då, 97, 99 och 02. Ställt frågan till ett antal företag. Har ni upplevt attacker de senaste 12 månaderna? De tre staplarna till vänster är ja. 97, 99, 02. Följaktligen så är de nästa tre nej. 97, 99, 02. Och de sista tre är vet inte. Och det är intressant. Den sista där vet inte har minskat. Det verkar som att folk har börjat inse att de kan råka ut för sånt här och följaktligen försöka konstatera huruvida de har drabbats eller inte. Det ärliga svaret, ja. Men det är en tydlig trend här att när man tittar så upptäcker man i 67% av fallen att man faktiskt har haft någon typ av attack senaste året. Samma undersökning ställde man också frågan, varför har du inte rapporterat det här till OSCERT, den australiensiska CERTen? Nu är det kanske lite svårt att säga här. Men den högsta stapeln är att jag trodde ändå inte att någon skulle åka fast. Det tar bara tid att rapportera. De andra två på 34%, vi har en övrigt på 34%, men den andra borta till vänster. Negativ publicitet. Huvudet i sanden, hoppas att ingen ser eller märker eller hör. Det hörde vi på Bosses presentation tidigare också. Mycket stort problem. Saken skulle bli mycket lättare här i världen om folk erkände att det här fenomenet finns och att man kunde ha en konstruktiv diskussion om, då, diskussion om hur man skyddar sig mot det. Sen finns det andra skäl här. Man vill inte ge konkurrenterna fördelar. Man visste inte att polisen var intresserad och så vidare. Det finns lite informationsbehov. Vår egen verksamhet då. Vi drog väl igång det här på allvar i somras kan man säga. I någon större omfattning i samband med att vi fick igång vår hemsida. Och blixtmeddelande är någonting som vi skickar ut när det är ett stort vidöppet hål som man kan köra lastbil igenom i någon programvara som nästan alla har. Och sista stapeln i september var inte färdig när jag gjorde de här bilderna. Så det blev 4 under september. Vi räknar med att det kan handla om en 20 stycken sådana här på ett år. Vi försöker hålla en hög tröskel så att vi inte spärmar ner omgivningen med den här sortens information. Och då frågar man sig vem som får den här informationen. Ja, än så länge så är det bevakningsmyndigheter plus de som har spontananmält sig eller som vi tycker av någon annan anledning hör sig förtjänta av det här. Det vill säga det är i princip öppet för vem som helst att anmäla sig. Men vi har inte marknadsfört möjligheten eftersom det ganska mycket hänger samman med vår möjlighet till att få in incidentrapportering. Särskilda råd. Det var det vi såg längst till höger på hemsidan. Alltså information om någon typ av sårbarhet som man behöver skydda sig mot. Samma sak där, vi fick väl liv i hemsidan slutet på juli. I september blev det 11 särskilda råd när det blev färdigt. Bland annat så blev det särskilda råd om OpenSSH 3 dagar i rad. Någonting i den stilen. De hade uppenbara svårigheter att få till den här lagningen. Det här är huvudsakligen sårbarheter, men vi sprider information om elak kod i de fall den orsakar säkerhetsrisker. Till exempel en mask som stänger av brandväggar och plockar ner antivirusprogram och så vidare. Däremot inte maskar som bara studsar runt i nätet och genererar trafik. De tycker vi inte är så roliga. Vi har ett finger i vattnet. Känner vad som händer. Det här är en illustration av det. Skalan på y-axeln kan vi lämna därhän. Den ska vi se som relativ. Men den här bilden illustrerar hur många unika källor till avsökningar vi ser i den punkten. Hur det varierar över tiden. Och det är alltså folk som söker av vår webbplats på ett eller annat sätt. Och huvuddelen av det här är ju inte folk som är specifikt ute efter oss, utan breda. Folk som sprayar ner hela världen med avsökningar. Och det här är en bild av vad det är som försiggår. Och det är ganska varierande, kan man säga. Det är väl det slutsatsen man kan dra av den här bilden. Men det pågår hela tiden och det är ständigt bakgrundsbrus. Och man ska vara klart för sig att en avsökning är ju egentligen en förberedelse till intrång. Så det gäller att stänga dörren om sig. Slammer håller vi ett litet öga på, för den är lite rolig. Den är nämligen en annorlunda typ av mask som har lite andra egenskaper. Men nu har vi ännu inte färdigställt statistiken från det här kvartalet. Vi håller just på med det. Det har varit intressant att se hur det utvecklar sig. Men det här är halva maj och hela juni hur slammer-avsökningarna utvecklades. Och så vi ligger alltså i slutperioden där på 2000 slammer per dygn vid den här mätpunkten. Och en långsam ökning. Och det som är intressant med det är att om jag får ett slammerpaket ifrån dator X så vet jag att dator X är infekterad med den här masken och att dator X fortfarande har sårbarheten öppen. Så det är bara att ta den listan och göra roliga saker med de datorerna. Så OBGF var det mycket hallå om i somras och det var spekulerat för mer eller mindre vilt om hur revolutionerande och omfattande det här var. Det här är så som det såg ut hos en myndighet. Och det här är alltså bortfiltrerade e-postbilagor, för det var en rätt korkad mask när det kom till kritan. Den gick ju att ta med mail sweeper och sådana saker. Och vad bilden illustrerar är att det var en 10-potens i ökning i antal meddelanden som filtrerades. Och det här är också förklaring till att en hel del organisationer och myndigheter fick stänga av postservrarna och uppdatera dem och installera lite skydd för att nätet blev så eländigt fullt med trafik. Däremot var det mindre vanligt att man råkade ut för någon typ av säkerhetsproblem på grund av just den här masken. Förklaringarna då? Ja, vi tar återanvändarbild här. Antalet sårbarheter. Det är klart som 17 att om antalet sårbarheter växer så ökar antalet tillfällen då sårbarheterna utnyttjas och antalet eländen ökar med ungefär samma takt. Det är inte någon sorts rocket science. Men det finns andra förklaringar. Internets genomslag. Det här är då ur en rapport från Post- och telestyrelsen i fjol. Tillväxten på internetaccesser. Och den är inte helt samma kurvform som de tidigare kurvorna vi har sett. Men det är inte heller helt icke-relaterat, om man säger så. Att fler och fler använder det här och procentuellt sett så är det färre och färre som vet vad de håller på med. Bredbandsuppbyggnad. Det har vi nämnt här tidigare. Torbosse hade det uppe. Det här illustrerar också en ganska drastisk förändring bara de senaste 2-3 åren. Vi är alltså uppe i närmare 1 miljon människor som har bredbandsuppkoppling. Och har man en dator hemma, en relativt frisk hem-PC idag och en bredbandslina, då är man ju inte så långt ifrån vad en stor halm i benburkar var för 20 år sedan. Och det är klart som sjutton att det är en attraktiv resurs om man vill hitta på bus på nätet. Så det kan man ju lägga ner lite tid på att komma åt de där resurserna. Vi går in lite mer detalj då. så begrepp. Jag har klippt ut lite presscitat här. Jag tänkte först att jag skulle visa löpsedlar och första sidor och sånt där, men det blir lite för uppenbart. Men jag klippte några sådana här. Det som är positivt med det här är att det går att göra nyheter på det här. Det går att sälja tidningar på det här. Folk är intresserade av det här. Folk är själva drabbade. Folk undrar över det här nu. Ny såbygg variant sprids med raketfart. Vad händer med såbygg F i helgen? Spännande. Förluster på 252 miljarder kronor. Var kom den siffran ifrån? Teknisk chef på företaget XYZ tror att risken för att det kommer en ny variant av såbygg innan den 10 september är ganska stor. Återigen, jättespännande, jätteläskigt. Virusmaffia planerar att över din dator klockan 20 ikväll. Så räddar den. Det som är bra med det här är att det skrivs om fenomenet och att det finns någon typ av intresse. Det som är mindre bra är att det är en ganska besvärlig debattmiljö att försöka göra någonting seriöst inom. Det är svårt att komma igenom bruset här med vettiga budskap. Vad hände då? Vi har lånat lite data ifrån här. Per Hellqvist här, Svenska viruslistan, när det begav sig. Ja, såbygg F seglade upp som klart dominant. Det var ju sant. Det var ju en hemsk mask som spred sig väldigt fort. Men hur spred den sig? Ja, den utnyttjade ingen sårbarhet. Utnyttjade ingen ny fantastiskt begåvad princip. Utan den gamla fina double click of doom. Du öppnar en bilaga ifrån någon som du inte känner. En bilaga som du inte vet vad den innehåller. Och det är det här lite nedslående. Den största mediehypen på flera månader, kanske på år, fortfarande går det att åstadkomma det med en sån här oerhört primitiv spridningsmekanism. Här kommer nästa runda då. Gibe Sven, det är inte så länge sedan. Jag har lite kortare lista presscitat. Varning för masken Sven. Sven är på krigsstigen. Jag höjer varningsnivån och så vidare. Ja, vad händer då? Message Labs 23 september. Ja visst, Sven spred sig fort, dominerade. Trafiken är deras filtrering. Ungefär samma bild. Okej. Hur spred den sig? Ingen ny sårbarhet. Ingen ny princip. Utan double click of doom. Folk dubbelklickar på bilagor. Så det var lite roligt eftersom de hade förklätt sig till en uppdatering från Microsoft. Men det är en annan historia. Och nu är vi då där igen. Nu är vi i det här fantastiska hålet mellan den stora risken och jordens undergång. Det finns nya RPC-hål nu som i mångt och mycket påminner om blaster-fenomenet. Alltså, RPC-hålet upptäcktes då 16 juli och masken kom 12 augusti. Och nu har man hittat några nya RPC-hål och nu så är det då vilda spekulationer om när masken kommer och hur, på vilket sätt jorden kommer att gå under nästa gång. Nya presscitat, lika elak som blaster. Nytt datavirus kan drabba världen inom 14 dagar. Förra gången dröjde det 3 veckor. Samma sak när vi står alla och darrar av spänning. Det där har ännu inte hänt, men vi får se. Internet som viktig samhällsresurs har vi pratat om tidigare här idag. Och då kan man ju fråga sig, i ljuset av allt de här bilderna jag har visat nu, vad är det som är farligt? Är det stater? Är det någon slags cyberterrorism eller statligt finansierade aktiviteter? Ja. Svårt att säga någonting om. Kan väl hända. Kanske det. Är det kriminella? Ja, fast de vill ju faktiskt utnyttja internet. De vill ju inte plocka ner det. Är det hackers? Jo, det finns väl en del hackers som är finurliga och kan hitta på saker. Men hotet är ändå användarna. Och då pratar man numera om de 3 kategorierna användare. Kategori 1, de som använder IT-system och kan IT-system. Kategori 2, de som inte använder och inte kan IT-system. Och så kategori 3, som är riskgruppen då. De som använder IT-system men inte begriper vad de håller på med. Och då tittar vi på hushållens mognadsgrad. Vi kan nöja oss med att titta på den högra spalten, för det är användare med bredbandsaccess. Tar du säkerhetskopior? 10%. Har du inloggningsfunktion på din dator? 20%. Har du brandvägg? Hälften. Har du ett uppdaterat virusprogram, eller antivirusprogram kanske det borde stå, 2/3. Det betyder att det finns 100 000-tals bredbandsuppkopplade datorer där ute, utan brandvägg, utan antivirus. Så att CC uppmärksammar då att det sker en ökad fokusering mot hemanvändare med bredbandsuppkoppling. Det är mer sannolikt att de är illa konfigurerade. Det är mer sannolikt att ägaren aldrig upptäcker att du använder hans dator. De här hemsystemen, hemburkarna, används för att skicka iväg attacker mot andra. Och de, som vi hört tidigare, också utgör risker att du kommer in bakvägen i övrigt säkra företagsnät. Hur beter sig folk på nätet då? Lämnar de ut personliga uppgifter? Återigen, vi kan titta längst till höger, för det är de mest begåvade användarna, bredbandsanvändarna. Har du lämnat ut din hemadress? Ja, 2/3. Privata telefonnumret? Ja, mer än hälften. Privat e-postadress? 80%. Personnummer? 1/3. Bankkonto? Postgironummer? 10%. Kreditkortsnummer? 22%. Så att man har alltså kommit över tröskeln. Man lämnar de här uppgifterna nu i sammanhang som man uppfattar som hyfsat säkra. Det betyder också att det är intressant att sprida lite spyware som fiskar upp det där. Och det som också är intressant med det här är att de gamla strukturerna demonteras. Jag har tagit ett exempel här på detta. Det är 4,4 miljoner internetkunder hos svenska banker idag. Antal transaktioner för posten och svensk kassaservice har sjunkit med 16% per år de senaste åren. Och i takt med att det sker så plockar man ju ner de där kontoren och lägger mindre pengar på den gamla betalningsstrukturen. Så att den dagen som man gör någonting roligt som hindrar folk att betala räkningarna sista veckan i månaden, väldigt långa köer på svensk kassaservice, få kontor av ovana användare som är desperata att betala räkningar. Vad kan man göra åt det då? Ja, australiensarna talar vackert om att det är allas ansvar att vi måste kommunicera de här problemen som en affärsrisk, inte en teknologifråga. Och sist men inte minst, vi måste få till informationsdelning. Vi måste sprida kunskap om vad vi själva råkar ut för och vad vi har lärt oss av hur man kan skydda sig mot de här sakerna. Sista bilden då. Hur kommer man framåt här? Har vi förlorat redan eller hur står det till egentligen? Man kan göra på olika sätt. Det finns ju en framsida av myntet när det gäller medias inblandning här. Det är ju att medvetandegraden ökar. Folk är beredda att ta till sig information om de här sakerna. Vi på PTS drar väl vårt strå till stacken med CITIC som jag representerar och med information till internetanvändare som presenterades här tidigare då, med ett informationspaket som kommer i november för att folk ska kunna surfa säkrare. Men vad kan övriga göra då? ISP:er, antivirus, andra leverantörer. Vad har ni själva för förslag? Jag lämnar det där.